idag här sitter jag tillsammans med Ola och jag håller hans nya bok Majas dotter i min hand. En mycket vacker bok, om man säger så, både innehållsmässigt och också pärmbilden. Men vi ska börja med att säga god förmiddag, Ola.
Ja, god förmiddag.
Hur har du det idag?
Jo, tack. Jag har varit i fysioterapi här redan på morgonen för jag har haft lite ont i axeln och får hjälp med det, så nu mår jag bra.
Du har kanske skrivit för mycket?
Nej, det är nog vänstra axeln och det har jag nog ställt till på annat sätt.
Mm. Men hör du är ju ett väldigt bekant namn i många olika kretsar. Men ifall det är någon som funderar, vem var nu den där Ola egentligen? Hur skulle du presentera dig själv?
Nu för tiden är jag pensionär. Jag har ju varit, kanske många känner mig från min tid som rektor för Evangeliska folkhögskolan här i Vasa. Han var ett kvart sekel. Sen har jag varit på PF, IT-specialplanerare. Jag har varit företagare med en liten egen datafirma. Och sen har jag en församling. Jag är pastor i en liten luthersk församling. Så det finns lite olika sorters saker jag håller på med.
Och det här att berätta berättelser, det ligger dig också väldigt varmt om hjärtat.
Mm. Det gör nog det, och i synnerhet farmor berättelsen, så den har blivit väldigt viktig för mig under många år.
Ja, för det om din farmor Alina som den här boken handlar. Hur gick tankarna hos dig när det blev till verklighet att den här boken blev av?
Egentligen så går det tillbaka på min stora bror Svante, som redan på 90-talet gjorde forskningar om henne, för hon kom från Soini i finska inlandet, längsta utposten inåt land inom dåvarande Vasa län. Men han hann inte så mycket för han dog för tidigt, och sen så kom jag att börja fundera på det här så småningom och träffa en präst, Hannu Lehtonen, som är bosatt i Soini, och han blev väldigt intresserad, så han hjälpte mig framåt där med att börja ta reda på. Saken är den att hon visste inte någonting om sin far, för hon var född utom äktenskapet, och vi skulle ju ha väldigt gärna vilja ta reda på förstås att vem var hennes far. Så vi började med den forskningen, och efterhand när jag då undersökte, liksom försökte komma underfund med hur hon levde och hur hon kom sig till min hemby Kortseby i Tärjär, så det blev bara mer och mer spännande. Och sen var hon i Amerika 4,5 år. Och sen då hon kom tillbaka så dröjde det inte så länge innan hon förlovade sig med min farfar. Och en av mina frågor som jag har ställt är att hur kunde en så kallad oäkta flicka från en finsk bygd bli gift med en bonde? För det var ju ståndskillnader på den här tiden, och det var inte alls självklart att att man lät sin son, bonden lät sin son gifta sig med en som inte hade några anor. Så det var mycket spännande saker.
Ja, hur kom det sig då? Kom ni fram till något svar? Det kan vi naturligtvis läsa om i boken hur det blev just så. Men som du sa, det var andra tider då.
Ja, det var ju, många saker som jag har funderat på. Till exempel då hur hon med sin lilla syster Milja vandrade från Soini. Hon var nyss konfirmerad, Alina, och vandrade 100 kilometer ungefär, landade i Kaustby, alltså alldeles intill min hemby. Och sen har jag ju då funderat hur det kom sig att hon kom då till min hemby, till en granngård. Och jag har haft mycket idéer om det förstås, men många saker har på något sätt bara fallit på plats. Så att jag har upptäckt liksom möjligheter till att hur det där kom sig. Och sen då en fråga som då också var intressant var, varför kallar hon sig Alina Andersson när hon reste till Amerika? Och det där blev ett intressant kapitel, för det blev först och främst en invecklad forskning som där jag hade hjälp av specialister verkligen, både här i landet och i USA. Och där de kom underfund med hennes resrutt när hon kom och var hon bodde där. Och sen då när hon kom hem därifrån, så då återstod den här frågan att hur hon hade tydligt alldeles tydligt varit intresserad av min farfar, hennes blivande man, redan före. Men det finns inga belägg, inga brev eller någonting. Så att jag har inte kunnat annat än bara dra slutsatser utifrån vad folk har berättat. Och folk har nog berättat en del. Men jag tror att en stor del av orsakerna var att hon genomgick en kamp för att försonas med sin bakgrund. För hennes mamma hade förutom henne också fått 3 andra flickor utom äktenskapet. Sen gifte hon sig då så småningom, och så dog hon när hon väntade första barnet inom äktenskapet. Och jag tror att det skedde en försoning med det här med hjälp av den andliga väckelse som var väldigt stark i min hembygd. Och där den nya skolläraren Pass, som då kom dit just när hon kom från Amerika, som hade bibelstudier och som det blev till en rörelse i byn, så att folk var med väldigt allmänt. Och det här tror jag hjälpte henne, så att hon fick frid med den här bakgrunden. Och det var säkert också för hennes blivande man och svärföräldrar en viktig sak. Att man hittade en gemensam syn på det här. Att det här var förgånget. Det var passé.
Vi har ju ännu idag ibland svårigheter att tampas med just de här frågorna. Men hur klarar man av att försonas så här? 1800-tal talar vi om.
Ja, vi talar om en tid när det var svårt att vara piga. Jag har andra belägg från sådana som har forskat i Soini och som har också kunnat intyga precis hur det var där. Och det var ju så att en bonde kunde utnyttja en piga egentligen utan att bli straffad, för att det var pigan som fick kämmas, det var hon som skulle tas till kyrkan och bekänna sina synder. Men bonden blev inte alls omnämnd någonstans, han hade inget barn. Så att det här var nog en fruktansvärd situation. Och det trauma och den stigmatisering som följde med det här för hela familjen, det måste ha varit fruktansvärt. Och det är det också jag har belägg för genom, hon har berättat några saker men väldigt lite. Hon hade lämnat sin bakgrund, så hon berättade inte mycket. Men det sa hon, att hon hade så svårt där den där sista tiden i Soini, att hon var tvungen att lämna, helt enkelt gå ut på vägarna. Och det här, det tas också upp lite då och då här i boken, som jag har funderat på. Det fanns sådana här så kallade oäktingar också där i byn, och hur folk bemötte dem och hur då hon såg på det här. Så att det är en sak som bearbetas där också genom det här. Och jag tror att det är väldigt svårt att komma loss ur ett sånt trauma. Men jag menar att i den religiösa väckelsen så fanns det en nyckel till det, hur det kunde ske.
Mm. Och åren i Amerika då, vad gjorde det för farmor Alina?
Det var nog väldigt viktiga, det var ju det som skaffade hennes status sen också. För att hon var begåvad, alldeles klart. Hon blev anlitad efter sin hemkomst för att till exempel köta dukningar, och hon klädde brudar. Hon gjorde i ordning de döda för kistläggningen. Sådana saker så hade hon då lärt sig och hade goda kunskaper. Hennes barn, hennes döttrar var erkänt väldigt duktiga att handarbeta och allt möjligt, så att hon var flink i fingrarna. Och det här förde hon med sig, plus det att hon då kunde stoltsera med fina foton som hon hade tagit där i New York. En fin amerikadam, verkligen. Och det betydde mycket.
Ja, det intygar permbilden om. Och så finns det ju en hel del andra bilder också i boken. Du har nog gjort ett gediget detektivarbete, Ola.
Där kan jag ju säga att jag har haft hjälp av mina kusiner. Vi är många som har jobbat med den här saken. Det är inte mitt arbete bara. Så att de här kusinerna har liksom bläddrat i sina arkiv och i familjealbum och hjälpt till med att få fram bilder från olika tider och som då illustrerar och ger synpunkter och ger förklaringsmodeller också till hur det var på den här tiden. Och det är alltså ett teamwork. Vi var ju redan 28 stycken som var till Soini för 6 år sedan tillsammans för att forska kring det här med farmor och hennes liv och vem hennes far var. Men vi har ju ännu inte fått lösning på det, så det jobbar vi vidare med.
Men har det här farmor så och hela, ska vi säga, släkten Söder, är det någonting ni pratar om? Har det påverkat er väldigt mycket?
Jag tycker nog det att för oss som är barnbarn till henne så har det nog betytt en sammansvetsning. Vi har upplevt att det är en del av vår historia. Det är någonting som vi är engagerade i att få reda på mera och mera. Att ta reda på hur det såg ut där hon bodde på den där tiden. Så att det har nog engagerat oss väldigt i hela släkten, kan vi säga.
Mm. Det här är ju inte bara ett, ska vi säga, persondokument utan ett tidsdokument också. Man behöver vara väldigt noggrann för att det ska bli rätt.
Det är nog så, och det finns delar av den här forskningen där jag nog har grubblat verkligen. Jag har också ställt frågor på Facebook i olika grupper och fått också mycket hjälp därifrån. Ett exempel bara är att när man kom från Amerika, hur kunde man ordna, få möjlighet att få en skjuts från Gamla Karleby till Kortjärvi som var 50 kilometer. För det gick man inte i fots. Man kunde gå förstås, men då behövde man ett par dagar. Och med bagage, då en Amerika-trunk, så gjorde man inte. Utan man behövde ju få skjuts. Och då har jag försökt forska i de här tågtidtabellerna och båttidtabellerna och kommit till det att man måste från Hull i England, där man då startar den sista etappen till Hangö med båt, så måste man ha telegraferat till Gamla Karleby där man skrev ut telegrammet och skickade på posten då hem till Tärjar, och då kunde de få det några dagar i förväg och ana ungefär när som de kunde komma fram. Och då måste man eventuellt vistas ett par dagar då för att vänta, men det kunde också gå säkert så att man kunde veta vilken dag som man kom. Det är ett exempel på helt andra tider än vad vi upplever idag. För idag så går man på internet och söker i tidtabeller och man vet exakt. På den tiden så var det inte frågan om ens telefon och det här, och inte bilar, utan det fanns just postlinje ett par gånger, 3 gånger i veckan tror jag det var, som posten gick från Gamla Karleby. Men att få allt det där att gå ihop, så det var helt andra tider och metoder än vad vi är vana med idag. Och skjutsen också, så den räckte en hel dag. Om man skulle vara riktigt noga, som till exempel gästgiverierna var, så skulle de ha varit tvungna att byta hästar och vila till nästa dag. Det skulle ha tagit 2 dagar den där resan, 50 kilometer. Men en bonde som kände sin häst, så han visste då hur mycket vila hästen behövde och kunde ställa det så att man hann fram på en viss tid. Men nu är det ju märkliga tider när vi bara så här 120 år efteråt inte ens begriper hur man levde på den tiden.
Men din farmor då, Alina, som till en början tog avstånd från sitt namn, Majas dotter, försonades så småningom. Hon var ju en mycket stark och driven kvinna.
Det var hon utan vidare. Det var ju, hon tappade inte liksom gnistan, utan hon hade sitt mål. Och alldeles tydligt så hade hon ju förhoppningar då, innan hon for till Amerika, att hon skulle få Mats. Och det här, det lyckades. Men det fanns också säkert där en hel del tvivel och hennes målmedvetenhet ändå att stå fast och vänta och hoppas, så den beundrar jag verkligen, för att den är verkligt stark. Och också hennes sätt att ta sig fram då med det här början från Soini till Kaustby och så vidare, till att ge sig ut i en främmande språkmiljö där hon inte kunde språket. Och det här, och sen besluta sig för att ett år efter att hon hade kommit som pika dit, då ska hon till Amerika. Och det var en beslutsamhet och viljestyrka nog som jag verkligen beundrar.
Och var det då just det här att kanske skaka av sig sitt förflutna, hitta en ny tillvaro som drev henne mest?
Jag tror det. Alltså hon led ju av sin tillvaro i den tidigare världen och ville skaka sig av det här. Och det är just då att hon då kallar sig Andersson. Hon borde ju då ha heta Majas dotter eller Marias dotter egentligen. Men hennes morfar hette Antti Anders. Och det stod ju Anders Andersson i kyrkboken, för det stod på svenska ännu på den tiden. Så att det var för henne naturligt att det var morfa. Det var han som var hennes pappa då, i ställföreträdande. Och hur hon då lyckades att få det i passet, det kan jag inte begripa. För att det står faktiskt Andersson i passet.
Hon var smart.
Ja, på något sätt så är det nog så. Eller hade hon väldigt bra förmåga att kunna tala för sig, så att hon förklarade varför det borde stå så där. Att det var, kan man kalla smart.
Mm. Vad har du för förväntningar på boken Majas dotter? Som vi har sagt, det här är ju ett mycket viktigt tidsdokument, personberättelser, allting liksom. Vem ska läsa den här?
Ja, nu tror jag att alla som har intresse av forna tider och hur man levde, de här sociala frågorna och så vidare, så de har säkert bra utbyte av den här. Och naturligtvis är det ju så att mina släktingar är ju de som är mest intresserade av den. Sen finns det också många som vill läsa om hur den andliga väckelserörelsen fungerar, vad den hade för betydelse. Det är också ett starkt inslag. Och det var ju så på den tiden, att det här är ingenting som jag har fabricerat, utan det, visserligen så har jag ju inte dokument på det sättet att jag har kunnat återge predikningar eller samtal så där autentiskt, utan det är ju min fantasi. Men jag känner ju den här bakgrunden, jag har ju bakgrund själv där. Så att jag vet hur människorna resonerar, vilka ämnen de diskuterar när de träffades, och jag vet hur man såg på livet som helhet. Så att det inslaget är nog också väldigt betydande, just den här, ska vi säga, också en själavårdande aspekt i det här.
Mm. När man då gör ett sånt omfattande arbete inför en sån här bok, det arbete som din bror påbörjar då, så händer det ju ofta att man hittar någonting som kanske skulle ge en helt egen bok. Har du hittat någonting här som du gärna skulle spinna vidare på till nästa produktion?
Ja, jag vet inte om jag spinner på det, men det finns nog sånt som borde skrivas om. Och det är till exempel Öden under stora ofreden, som jag också återger som berättelser som hade gått traderats då från mun till mun under århundraden. För det var ju Fruktansvärda öden som hette. Och jag blev inspirerad av en finsk författare, Kirsi Loukola, som hade gett ut en bok just innan jag började på allvar med det här, Kiljukotka, som behandlar stora ofreden i Purmojärvi, som då hörde till Lappajärvi. Och jag kände att det här liknar så förhållandena som det också var i min hemby. Och hon har nu fortsatt med en ny bok som handlar om vart de här barnen fördes som blev bortförda. Det var tre av mina anfäder, även om det inte blev direkta mödrar till mig, men tre flickor som fördes bort till okänd ort. Och det kan man ju tänka, som vilken förälder som helst kan ju tänka vilket trauma det är att se en dotter slängas upp på en hästrygg och föras bort av kosackerna. Och vart hamnade de? Jo, de kunde hamna långt bort till Uzbekistan, till andra ställen i det här öster, ända till Mongoliet. Och de såldes ofta till harem, till sådana här rika harem. Och det finns ett belägg i den här Loukolas nya bok, där en sån här muslimsk storman då riktar en fråga till tsaren i Petersburg om han kan få köpa ett antal pojkar och flickor från Finland eller Sverige, svenska eller finska pojkar eller flickor, för att det blir så goda soldatämnen av dem. Att det är så kusligt, så det här, tänk hur de upplevde det att föras till främmande land. Så nu skulle det finnas forskningsuppgifter där. Och sen naturligtvis också att kartlägga mer om emigrationen. Den var ju så stark. Det kunde där i slutet på 1998, 99, 90 och 1900, så kunde det hända att det for från Tärjar enbart 10 ungdomar samtidigt och flera gånger per år. Så det var en fruktansvärd åderlåtning.
Mm.
Och just att kartlägga det här, så det är ju någonting som det finns hur mycket som helst att göra. Men om jag skriver det, så det är tvivelaktigt, men att någon skulle göra det i alla fall.
Vi har kastat ut bollen, men nu ska vi njuta av Majas dotter, för som sagt, nu är du i hamn med ett mycket omfattande projekt, Ola Österbacka.
Jo, tack för att jag fick den här möjligheten att berätta. Det är alltid roligt när man har jobbat med en sak att få berätta åt andra.
Tack för pratstunden.
Tack.